Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej, hej alla underbara, trevliga människor som lyssnar och tittar på Ingrid och Maria. Och hej min kära vän Ingrid, hur står det till?
Det är riktigt bra, kära Maria.
Jag tar någon särskild anledning?
Nej, men jag ska ju till Stockholm imorgon. Jag ska åka till Stockholm både denna helgen och nästa helg. För nästa helg är det ju debatten mellan Johan Nilsson och Jeff Ahl. Men det visste, när jag bokade denna resan så visste jag inte att vi skulle ha debatt nästa helg. Så att nu var denna redan bokad, så då ska jag åka även imorgon bitti, det vill säga fredag. Därför är det torsdag kväll när vi spelar in detta.
Och därför är vi lite sådär mosiga efter en lång strävsam arbetsdag. Och det är inte riktigt vårt element det här att spela in på kvällen längre, märker jag. Vi gjorde ju alltid det förr, men det liksom känns, man är piggare mitt på dagen ju, kring lunchtid när vi brukar spela in. Men det får såklart gå ändå, och detta är nyhetsveckan nummer 75 som har fått rubriken nära nyval, frågetecken. Och man kan väl säga så här, Ingen, att det är verkligen en förhoppning som du har.
Ja, jo då, men det är inte helt omöjligt. Men nu ska vi inte get our hopes up, så att säga. Men vi ska prata lite om möjligheterna till att det kanske blir ett extraval, som det egentligen heter.
Straffskatt ska vi berätta om. Det har helsingborgarna råkat ut för nu när de var olydiga och röstade, folkomröstade mot makten. Och vi ska också prata om det faktum att det är helt omöjligt att vara tillräckligt PK, hur man än vänder och vrider på sig, om man är vit och man allra helst, så är man så fel så att det inte ens lönt att man försöker.
Nej.
Så är det. Ha, riv av lite platina sponsorer, Ingrid, snabbt.
Det ska jag göra. Anders, han skriver så här: gör den folkkäre Morgan till ny S-partiledare. Jag tror att han tycker att det skulle vara härligt, för då skulle de förlora ännu mer. Mona skriver: alltid kul att lyssna på er. Tack för det, Mona. Tommy skriver helt enkelt: ni är bäst. Karina skriver: gåva, puss och kram. Och Kristin skriver: kör på tjejer, kram från gammel mormor.
Kram på er allihopa. Och vi ska bara snabbt nämna, en del tycker att vi är sega så här i starten för att vi har en massa sådana saker som vi vill informera om. Så vi ska bara snabbt nämna att vi är ju hemskt tacksamma om ni fortsätter att stötta oss via Swish och bankgiro och via möjligheten att bli månadsgivare på Donorbox. Och ni hittar all information på ingridochmaria.se.
Ja. Ja, och vi ska inte vara för långrandiga, men jag vill ändå säga det här med att det finns fortfarande biljetter kvar till debatten mellan kommunisten Johan Nilsson och nationalisten Jeff Ahl. Nu är det faktiskt så att även Johan Nilsson kallar sig nationalist, så det här ska bli jättespännande. Det finns biljetter kvar, men skynda er då och klicka på länken där i den artikeln står det vart man ska mejla för att anmäla sig och hur man betalar och allt sånt.
Ja, det blir bra det. Jag tänkte vi skulle snabbt bara riva av helsingborgarnas civila olydnad, det här att ni utnyttjade er demokratiska rättighet och röstade nej till att sälja Öresundskraft, heter det va? Det lokala kraftbolaget med 96,4%.
Ja. Och som jag berättade redan i måndag, så direkt på morgonen dagen efter så gick ju då kommunledningen ut och drog tillbaka hela förslaget och sa det blir ingen försäljning eftersom folket sa nej. Men vad kommer sen några timmar senare om det var dagen efter? Jo, då går alltså kommunalrådet Peter Danielsson, moderat, ut i Helsingborgs Dagblad och säger att ja, nu får det ju bli skattehöjningar. Eftersom helsingborgarna sa nej till dessa pengar vi kunde ha använt på välfärden. Så nu får vi ju höja skatten. Och jag har blivit kontaktad av väldigt många här i stan som är så upprörda. Kan de verkligen göra på det viset? Ja, det kan de ju. Det är ju kommunfullmäktige som bestämmer vilken skattesats man ska ha. Men det är ju väldigt ruttet att komma med det så här efteråt. Då borde de ju ha sagt det i förväg. Att vi gör bedömningen att om vi inte säljer Öresundskraft så måste vi höja skatten. Nu tror jag inte det hade gjort någon skillnad. Men alltså, det är fult. Det är liksom... Det är dåliga förlorare.
Ja, jag tänker att de kanske, om det inte var nödvändigt, helst inte ville erkänna att det var där valet låg. Liksom, antingen sälja eller höja skatten. För de vill inte erkänna att de ligger så risigt till. Så det var anledningen till att de inte gjorde det offentligt med en gång. Men hur som helst så... Tror du att helsingborgarna ångrar sin röst när det här blev?
Nej, det tror jag absolut inte. Och jag kollade då liksom vad vi ligger på. Och vi ligger ju en krona under snittet. Så att det är ju inte så att även om de skulle höja lite så är det ju inte så att det blir konkurs för de flesta. Nej. Men jag tycker det är dåligt och det är väldigt märkligt att en moderat går ut och säger att nu ska vi höja skatten. Och sossarna, som ju brukar vara väldigt pigga på att höja skatten, de leds av en person här i stan som heter Jan Björklund, som är en gammal SSU-kompis till mig. Han kallades Björkis på den tiden. Nu har vi inte haft kontakt många år för han blev så rädd för mig så han var tvungen att ta bort mig på Facebook. Inte för det jag skrev utan för vad folk skrev i kommentarerna. Det är rätt många år sedan det här nu. Ja. Men i alla fall, han kräver nu att alliansen som styr stan ska avgå. För han tycker att har man så dålig fingertoppskänsla. Att man lägger fram ett sånt här förslag som i princip alla helsingborgare sa nej till. Så har man inte folkets förtroende och då bör man avgå.
Det kan han ju ha en poäng i, men de kan väl få sitta där ett tag till och svettas, tänker jag. Det är lite märkligt att, jag tänker så här, Helsingborg, där har ju fallet ut för varit ganska snabbt det senaste, låt säga, året eller någonting sånt där. Ja. Det skulle möjligen göra skillnad i en ny valrörelse eller i ett nytt val ju. Därför att 2018 så var det inte riktigt så illa i Helsingborg som det är nu.
Det har gått väldigt snabbt. Jag flyttade hit för 4 år sedan tror jag det. Jag flyttade hem igen då. Och de första 2 åren så var det ju, jag flyttade ju just för att jag inte pallade med Malmö längre. Och plus att jag längtade hem till Helsingborg. Men det har... De senaste 2 åren skulle jag säga så har det hänt väldigt mycket. Det är väldigt mycket bomber och skjutningar och hemska saker. Och det är också så, jag läste faktiskt budgeten. Ja, inte alla siffrorna men den som hade skrivit ihop det. Liksom, och så är det så här, ja, det blir många nya helsingborgare men tyvärr så minskar skattebasen. Hur kan det komma sig? Okay, det kommer. Vad är det för människor som flyttar till Helsingborg? Ja, det är ju som överallt i Sverige att de nya invånarna är ju bidragstagare. Och därför minskar skattebasen. Och det var ju naturligtvis som gjorde att de överhuvudtaget kom på den här idiotiska idén om att sälja energibolaget.
Därför att man måste sopa under mattan till varje pris och... försöka täcka över. Nej, det var ju så. Vi fick klart för oss för ett tag sedan att Sölvesborg minskade med, vad var det, 14 invånare eller någonting sånt. Ja. Men vi pratade ju om det på podden, va?
Jag vet inte om vi gjorde det.
Nej, eller, jag tror aldrig upp det. Det blir aldrig av kanske. Nej, men de kunde konstatera att skattekraften ökar ju, sa ju då Louise Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. Och då spelar det ju ingen roll. Alltså det är ju inte positivt för en kommun att ha många invånare om 80% går på bidrag. Lex Malmö då.
Ja. Nej, men det är ju en sån där sak som att det ska vara ständig tillväxt. Vi ska bli fler och större och bättre. Men det hänger inte ihop, utan nej, fler betyder i de flesta fall sämre ekonomi. Mm. Och så det vore ju väldigt bra om det kunde finnas, om Sverigedemokraterna i Helsingborg, som är ett rätt stort parti här, faktiskt kunde lägga fram en sån motion likt Sölvesborg, att vi vill inte ta emot fler.
Jag tror inte de är tillräckligt tuffa, Sverigedemokraterna, demokraterna i Helsingborg. Du, vi får gå vidare i handlingarna här, och då konstaterar vi att vänstern äter sina egna. Revolutionen äter sina egna barn, säger man väl från början.
Ja.
Svårt att vara tillräckligt PK, har jag skrivit. Ja, jag skulle inte vilja säga svårt, jag skulle vilja säga att det nästan är omöjligt. Och jag vill gärna kalla det Lex Amanda Lind. Jag vet inte om ni minns kulturministern när hon tillträdde. Fick ju ganska mycket kritik för sin frisyr, att hon har det här, de här såna här dreadlocks. Och då var det ju det, att det var kulturell appropriering, som det kallas. Och hon gick i svaromål på i Sveriges Radio bland annat, och vi har spelat upp det i podden, och är ganska underhållande att lyssna på hur hon förormar sig och korvar sig och försöker komma undan, alltså en sån person som du eller jag, inte för att vi någonsin skulle ha en sån frisyr, men du vet, skulle ju bara sagt att skit du i det, jag har vilken frisyr jag vill, och sen är den saken utagerad. Men hon sitter där och säger då, jag förstår ju att det kan finnas folk som tar illa upp, och de har rätt till sin upplevelse och sina känslor och vad det nu är.
Men jag har haft den så länge. Det var hennes svar.
Ja,
om hon åtminstone hade fått kritik för att den är så ful och att det ser smutsigt och äckligt ut. Det har ju varit uppfriskande.
Ja, hon fick men det också,
har tagit en annan kultursfrisyr.
Hon sa ju också det här, hon fick in det också, att det är upprörande och lite märkligt det här att man ständigt måste kommentera kvinnors utseende på olika sätt då. Men du, vad är det som har hänt nu då i PK-världen? Vad är det senaste?
Jo, nu är det ju Stephen King som ju är verkligt PK. Jag vet att han är en av dina favoritförfattare, och jag uppskattar också hans böcker, även om jag inte är lika stort fan som du, och även filmerna man har gjort av hans böcker, de är ofta väldigt, väldigt spännande. Men han är extremt politiskt korrekt. Men så hade han faktiskt fräckheten och säga att han tyckte ju inte att det var, alltså att det var så vettigt det här med att man skulle tänka på ras när man tillsatte roller.
Nej, jag skulle aldrig ta hänsyn till mångfald i frågor som rör konst, endast kvalitet, skrev han bland annat. Gud, så vidrigt, så fruktansvärt skrivet, va?
Ja. Ska man ta hänsyn till? Reflekterar inte över mångfaldsfrågan. Ja, nej, så får man inte säga. Och framförallt inte om man är vit man.
Nej, han fick en jäkla... Det var massor med människor som överföll honom. Det här är alltså en människa som... Han hatar Donald Trump. Han är blockad av Donald Trump för att han har typ varit så störig mot honom på Twitter. Men han fick... Det går väldigt snabbt att få alla de här människorna emot sig. Något liknande hände ju J.K. Rowling, författaren, för ett tag sedan. Harry Potters mamma, där hon råkade säga att det är klart att det bara finns två kön eller någonting i den stilen. Woof, sa det, så fick hon alla sina såna här PK-vänner emot sig, och de började hata henne. Och något liknande har hänt King nu då, att det var bara liksom smattrade in hat. Ja.
Till exempel står det så här i en artikel som Fria Tider har skrivit. Den kvinnliga afroamerikanska regissören Ava DuVernay skriver exempelvis att hon menar att Kings inlägg var så bakåtsträvande och okunnigt att hon knappt orkade gå upp på morgonen när hon läste det. Det är inte lätt att vara en kvinnlig afroamerikansk regissör. Bara det att folk tycker på ett visst sätt, alltså jag blir så, alltså man kan ju skratta till detta, men det är faktiskt ganska förfärligt, eftersom att vi ska ta hänsyn till att persons of color vill ha olika roller, alltså att man till och med tillsatte en svart skådespelerska för att spela en brittisk drottning för några år sedan, och att man har gjort det väldigt många gånger det är ju aldrig tvärtom. Det är ju inte så att man skulle sätta en vit skådespelare att spela Martin Luther King till exempel. Då hade ju det blivit ramaskri. Mm. Men de här svarta människorna menar ju då att de ska ha roller som egentligen inte är för svarta människor. Bara tänk, för att det är synd om dem.
Men Ingrid, tänk dig tv-serien Rötter med bara vita skådespelare som slavar.
Ja, ja.
Varför skulle inte en vit kunna spela Kunta Kinte eller en japan eller en eskimo liksom? Det hade ju
mångfaldens skull. Man kan väl inte vara svarta i en film.
Och det är ju, hela den här grejen är ju till för, känner jag, någonstans att täcka över det faktum att det är primärt vita som producerar saker. Mm. Jag är ledsen, men så är det. Och då kan ju de säkert säga att... Va?
De flesta böcker och filmmanus skrivs ju av vita människor. Och eftersom vita människor känner vita människor så handlar deras böcker och filmer ofta om vita människor. Då får väl de skriva egna historier då?
Vad det gäller King, Stephen King, så är det ju så att han har ofta svarta människor med i sina böcker. Mm. De är alltid hjältar i och för sig, ska jag tillfoga. Jag kan inte dra mig till minnes att en svart person någonsin har varit elak i någon av hans böcker. Man vet att så fort det kommer in en svart karaktär så är det här en hjälte. Men icke desto mindre så tror jag att han verkligen tror på det han skrev i sin bok Att skriva år 2000. Han förklarade det här hur man ska hantera symbolik och teman. Och menade på att man kan absolut ha med det, men det måste vara underordnat berättelsen. Och han skrev så här: jag tänker avrunda denna lilla predikan med ett varningens ord. Att börja med frågorna och de tematiska problemen är en utmärkt garanti för att åstadkomma en dålig bok. Bra romaner börjar alltid med själva berättelsen och övergår först därefter till temat. De börjar nästan aldrig med temat för att sen ge sig in i berättelsen.
Nej, helt rätt. Det är faktiskt en av de bästa böcker som har skrivits om konsten att skriva. Elizabeth George har också skrivit en väldigt bra bok. Men de flesta böcker, alltså du vet, alla som, jag kommer ihåg att jag köpte de här böckerna innan jag för att våga skriva min första bok.
Mm.
Men alltså de flesta sådana böcker är helt meningslösa. Men båda de böckerna är bra och har konkreta tips på hur man gör. Och det här är ett väldigt bra konkret tips. Mm. Allting handlar om berättelsen, det du vill berätta. Om du ska börja och tänka på, nu ska jag ha med antirasism och vi ska ha så många kvinnor för det ska vara en feministisk. Det blir bara skit av det.
Han skriver att det är undantagslöst en dålig idé och kommer att genomskådas direkt av publiken. Och jag har ju skrivit om det här i en artikel om varför publiken ratar Hollywood. Varför alla Hollywoodfilmer har blivit så, det handlar om hudfärg och politisk korrekthet och publiken hatar det. Och det såg vi ju inte minst på Golden Globes med Ricky Gervais framträdande, hur folk njöt av att han klädde av de här hycklande PK-människorna. Och jag bara säger att jag skriver det här också i artikeln, att just det här, nu ska vi berätta om svarta, eller nu ska vi tjäna pengar på en superhjältefilm. Hur ska det kunna bli bra om det är den bärande idén med någonting?
Nej.
Hål i huvudet. Och jag undrar, innan vi går vidare så vill jag bara också ställa en fråga. Jag som kvinna hade inte velat bli daltad med på det sättet och att folk skulle tycka synd och ge mig saker, roller och jobb och privilegier bara för att jag är kvinna. Vill de svarta verkligen det? Vill homosexuella
väldigt
det?
Många, ja, men väldigt många vill det, för de har ju märkt att det här offerkortet, offerkoftan, kan man faktiskt tjäna pengar på och uppnå berömmelse. Det är en genväg till det. Jag skulle inte göra det, du skulle inte göra det, därför att vi är stolta människor. Och uppenbarligen finns det väldigt många på den PK-kanten som inte vet vad stolthet är, som bara tar berömmelse och pengar på vilket sätt som helst.
Och det är ju väldigt, kontraproduktivt för dem själva och för hela deras grupp, vill jag säga. Då kommer de, håller du på att spela det här offerkortet så sker det ju aldrig någon utveckling i gruppen.
Nej, Nej, och vad jag tror kommer att hända, som du också är lite inne på i den här artikeln som kom i februari förra året, det är ju det att alltså, Hollywood kommer att, ja, om inte braka samman, men alltså, de håller ju redan på att bli ointressanta. Folk går inte på filmerna längre, de tycker att de vill inte, man vill ju gå på bio för att se någonting spännande eller roligt eller sorgligt. Man vill inte gå där för att bli uppläxad. Det blir vi ju hela tiden av alla mainstream-medier. Ska vi be det på bio också? Nej, folk vill inte det.
På bio och på de här prisgalorna. Nej, inte alls. Det är ju därför Hollywood har blivit så hopplöst, precis som du säger, och att det mer intressanta som görs nu mer är på streamingtjänster som Netflix, HBO, Viaplay och vad det nu är liksom. För där kan man ta ut svängarna lite mer.
Ja, där
Ja.
är mycket PK-skit där
Där är
också, men
mycket
där går
PK-skit också, men där
att
finns
hitta saker.
åtminstone någonting som är, ja, en skugga av nyskapande i vissa fall. Vilket jag kommer inte ens ihåg när jag såg en nyskapande Hollywoodfilm sist, eller en Hollywoodfilm som jag kände, oh wow, det här var fräscht. Jag minns inte ens när det var. Det är jättetragiskt.
Ha, ska vi prata om bråket mellan Alexander Bard och Peter Wrodarski nu då?
Tycker jag vi ska göra. Det är ju som så här att Alexander Bard är ju, som ni säkert vet, ganska frispråkig. Och han twittrade ganska, vad ska vi säga, beskt om Wolodarski. Fria Tider skriver så här: kändisprofilen Alexander Bard går till hårt angrepp mot Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski. Fy fan vilken falsk jävel han är, och det öppnar samhällets allra största fiende. Ja.
Men det, alltså det var ju Volodarski som började.
Ja, precis, exakt. Hur började nu detta då?
Jo,
Ingen.
det började ju med att Wolodarski skrev i sin egen lilla blaska Dagens Nyheter. Gick till angrepp mot TV4 som har fräckheten att ha Alexander Bard i juryn för Talang. Då ska jag, hur kan TV4 ha Bard på sin lönelista? Citat, han umgås med personer som har varit nazister och många av personerna är fortfarande aktiva i vit makt-miljön. Jag ser det som min journalistiska uppgift att påtala det. Ja, detta var vad han sa till Nöjesbladet. Men alltså, hela krönikan handlade ju om att TV4 borde ge Alexander Bard sparken.
För att han då, alltså om ni inte förstod det, debatterade mot Gustav Kasselstrand. Det var det handlade om. Ja.
Och fast jag menar, Gustav Kasselstrand har ju inte någon bakgrund som nazist, utan det var ju alltså Jonas Nilsson som arrangerade debatten.
Ja,
Som
fast
en gång i tiden har varit med i NMR, eller om det hette SMR på den tiden. Men det är ju väldigt många år sedan, och nu sysslar han med helt andra saker.
ja, och om man kollar lite, nu är du blockad av Wolodarski ju. Men man har kollat liksom, han har skrivit på Twitter om detta, så menar han nog på, för han skrev om personer i den extrema högermiljön, så jag tolkar det som att han även kammade in Gustav där i den.
Ja, i alla fall vit maktmiljön. Detta
Ja.
begrepp som ingen riktigt vet vad det betyder. Alltså, black power är jättebra, men vit makt, det anses då vara någonting väldigt, väldigt fult. Att vita människor ska få lov att bestämma över sig själva i sina egna länder är någonting väldigt ondskefullt.
Ja, men en som tack och lov har, än så länge, TV4 har ju fått skit innan för att de har Bard anställd. Det är ju det här TV-programmet Talang där han sitter i juryn. Och tidigare, det har gjorts tidigare försök att få honom sparkad där ur juryn. Och då har TV4 varit föredömligt, liksom stått upp och sagt att det här är Sverige och vi har yttrandefrihet och han får tycka vad han vill även om inte vi delar hans åsikter och så. Så har det varit slut med den diskussionen. Vi hoppas verkligen att de står pall även den här gången. Caroline Dahlman, Kristianstadsbladets ledarskribent, skriver väldigt bra om detta. Hon skriver att Sverige behöver fler som Bard och Bali, så be dem inte hålla tyst. Och det här skulle man ju kunna tycka var en självklarhet, eller? Ja, hur journalister kan sitta, eller hur kan Volodarski kalla sig journalist när han sitter och propagerar för att täppa till käften på folk? Det är helt makalöst.
Men han är ju absolut inte en journalist. Det är inte därför han sitter där han sitter. Han är ju helt klart globalisternas handgångne man. Det var ju han som införde agendajournalistik. Det är klart har alltid funnits, men det var han som till och med kallade det för agendajournalistik. Dagens Nyheter har en agenda. Den är att Sverige inte ska vara ett svenskt land, att svenskarna ska bli minoritet så fort det bara går, att vi ska sälja ut hela vårt land. Det är hans uppdrag. Så någon journalist är han inte.
Nej, men han kallar ju sig det. Och chefredaktör. Caroline Dahlman skriver att många svenskar behöver uppenbarligen gå på en kurs i argumentationsteknik, för istället för att bemöta åsikter sakligt och modigt har allt fler börjat kräva att motståndarna helt enkelt försvinner. Kanske är det lättare att blunda för de synpunkter man själv inte delar. Kanske är det behagligare att få stopp på det irriterande bruset och sen gå och fika med likasinnade. Kanske är det lugnare, men det är inte bra. Utvecklingen är allvarlig. Den riskerar att öka polariseringen genom att tvinga in människor som inte tycker som de i mitten av åsiktskorridoren i sina egna bubblor där de kan hålla med varandra oemotsagda. Är det bättre? Det är helt klart en poäng. Alltså,
absolut är det det. Det jag reagerar mot är att hon skriver att det börjar bli så. Så här har det varit i 10-15 år. Det är bara det. Ja, och det är bara det att förr så behövdes det inte att de allra högst upp sa såna här saker. De behövde inte det. De hade fotsoldater som gjorde jobbet. Jag skulle vilja säga att det här visar på desperationen för globalisternas lakejer. De vet, de ser att de håller på att tappa ledartröjan och att fler och fler bara skiter i vad de säger. Så jag ser det som ett positivt tecken att Volodarski går bananas på det här sättet. Och han har ju verkligen tagit en tuff motståndare, för Alexander Bard sätter man sig inte på.
Det skulle förvåna mig om han någonsin gör någonting som är i närheten av att pudla för någonting överhuvudtaget. Det tror jag aldrig att vi får se eller höra. Så att, och han behöver inte göra det heller. Han är ekonomiskt oberoende, han har alla sina plattformar och allting, så han kan göra vad han vill. Han behöver inte bry sig ett skit om vad Volodarski tycker eller inte tycker. Han har sina utdrag liksom. Så att, men kör hårt, Alex. Jaha, nu kommer vi till ditt favoritämne, Ingrid. Extra val, extra val, extra val.
Ja, vi ska börja med en liten trudelutt.
Det ska vi göra. Så här låter det.
Tidigt bortgångne skånske sångaren och låtskrivaren som jag faktiskt såg live en gång, Maria.
Wow.
Ja, i Lund. Jag var väldigt ung. Stort. Ja, mycket stort. Carl Pedal spelade in den här låten Tuffa, tuffa Uffe. Jag fattar inte varför inte det är Tuffa, tuffa Uffe, för det är ju det som rimmar. Men nu är det Tuffa, Uffe.
Ja, han gjorde lite som han ville.
Ja, visst gjorde han det. Och det handlar ju då alltså om Ulf Kristersson, den lille vuxen i rummet.
Ja, det var någon som skrev det på Twitter häromdagen. Låt Ebba ta över som liksom ansikte utåt. Och så kan Jimmy sitta vid spakarna och så kan den lille vuxen i rummet koka kaffe.
Ja, han är ju verkligen väldigt, väldigt liten. Men han har ju lite gatsen då får vi säga. För att häromdagen var det ju då partiledardebatt i riksdagen. Och han överraskade ju alla genom att faktiskt kräva ett extraval.
Mm. Det gjorde han och det landade inte så bra bland liksom the powers that be, om man säger så, Lena Melin och company. Men vi ska höra vad Tuffe Uffe hade att säga till TV4 strax efteråt.
Varför gör du den här markeringen nu? Därför att vi under ett års tid har sett vad som händer i svensk politik när vi gör som vi gör nu. Alltså januariöverenskommelsen och den här förlamningen som finns i svensk politik. Det som borde hända händer inte och det som inte borde hända det händer hela tiden. Så kan vi inte ha det och jag ser inget tecken på förändring i regeringens politik. Och då tycker jag att det naturliga vore att involvera väljarna igen och ställa sig frågan. Är ni nöjda med Sveriges utveckling eller är ni missnöjda? Vill ni se en annan riktning? Och jag tror att svaret skulle bli att vi vill se en annan riktning.
Men det är regeringen som utlyser extraval. Hur ska du provocera fram det?
Nej, min syfte är inte att provocera. Det var ett konstaterande. Jag tror att det går illa för Sverige just nu. Att svensk politik bär skulden till att det går illa. Vi borde kunna göra bättre. Men den här regeringen klarar inte det. De har haft ett år på sig. Det sker absolut ingenting. Då tycker jag att väljarna borde tillfrågas en gång till. Så det var mer ett konstaterande. Och att konstatera att vi är beredda. Skulle det dyka upp den situationen, då är vi mentalt och organisatoriskt och politiskt rustade för att möta väljarna en gång till.
Ja, vad tycker du om det här utspelet då, Ingrid? Du är ganska glad, tror jag.
Jag är väldigt glad därför att det är faktiskt första gången någon från oppositionen säger, ja förutom Sverigedemokraterna men de har ju inte sagt det liksom på allvar, att säger att vi kräver ett extraval och det vore det bästa för landet. Och vi ska också tänka att om vi ska få ett extraval överhuvudtaget så måste det vara i år. Mm. Därför att ju närmare vi kommer det ordinarie valet, det är en väldigt dyr apparat att hålla ett val. Så att det måste bli 2020 för att annars kommer de bara säga nej det är inte lönt och det är ändå bara 2 år till nästa val och sådär va. Så att, och jag tror faktiskt vi har ju en hel del regeringskriser under uppsägling så att det är väldigt bra att Moderaterna säger att de vill ha det, att de är rustade för det, både organisatoriskt och lustmässigt så att säga. Mm. Det är faktiskt ett väldigt bra tecken och även Ebba och Jimmy sa ju efteråt att jo då, vi skulle också gilla ett extraval.
Men hur tolkar du Lena Melins ganska, vad ska vi säga, hetska reaktioner? Hon tyckte att det är bara idioter som tror på nyval, skrev hon i en kolumn och med tillhörande videoklipp då, där hon blev intervjuad av någon Aftonbladet-reporter. Hon tyckte liksom, nej.
Har de fixat till texten nu? För det var ju, nej, nu har de lagt den bakom betalväg. Jag kan säga så här, jag uppfattar hennes artikel som att hon har fått order. Gå ut och liksom tona ner detta. Tala om för folk att det är bara idioter som tror på ett extraval. Vilket säger mig att SOS-högkvarteret på Sveavägen 68 är väldigt nervösa. De behöver all hjälp de kan få och då ska folk tro att alltså nej, jag vill inte vara en idiot. Nej, det är bara idioter som tror på extraval. Och den var ju uppenbarligen framhastad för jag har aldrig läst en artikel av Lena Melin med så många slarvfel och stavfel. Landkap istället för landskap. Det var fullt med sådana grejer.
Ja, och jag vet inte, jag såg du det här klippet när hon blev intervjuad i Aftonbladets studio? Nej, därför att det var också så lite... man fick en känsla av att hon ville sopa saker under mattan och hon ville gärna prata om det här att saker rullar på, det rullar ju på allting Alltså julgranen har inte börjat brinna än, så vadå, vad är problemet? Och så pratar hon då liksom om att ja, det är speciellt det här då att Vänsterpartiet eventuellt kan tänka sig att samarbeta med M och KD om en misstroende. Om misstroende och sådana grejer. Och hon menade på att ja, tidigare det har ju varit väldigt tydligt i Sverige med vänster höger. Det har varit vänster mot höger och vice versa, men nu är det vänster och höger tillsammans mot mitt. Och hon fick det att låta som att det var någonting dåligt. Alltså att mitten per definition och nödvändighet var någonting bra.
Ja, alltså hela den artikeln var ju så här att ja, men vad håller de på? Men vi har ju en regering. Och det rullar ju på. Precis som att det viktigaste en regering kan göra det är att bara liksom hålla skutan gående. Alltså man har ingen vision om vart man ska, utan man kan fara som ett röv för vinden. Bara man far, bara man fortsätter fara. Bara det inte är regeringskris. Men, och jag tror att för en 10-15 år sedan så hade kanske många svenskar köpt det. Åh nej, ett extraval. Åh nej, vad stökigt och vad kostsamt och så. Nu tror jag att en majoritet av svenskarna skulle mer än gärna se ett extraval. Många kommer att rösta annorlunda.
Ja, och precis av den anledningen som Tuffe Uffe är inne på, att eftersom läget nu är på många sätt annorlunda än det var för 2 år sedan, både rent i verkligheten och politiskt, så är det inte mer än rätt att låta väljarna ta ställning till det som är nu. Eftersom det ligger så långt ifrån det som var för 2 år sedan. Det gör det ju inte helt och hållet, därför att vi som var vakna visste ju vart det barkade.
Ja, men framför allt var det ju det att folk som röstade på Centern och Liberalerna trodde att de röstade på en borgerlig statsminister. Väldigt många av dem känner sig ju extremt lurade och bedragna. Och fast jag tror att ännu fler sossar känner sig lurade och bedragna. För inte hade de röstade de på Stefan Löfven för att få förändringar av arbetsrätten. Sen kan ju du och jag tycka att det var någonting positivt. Men de som röstar på sossarna tycker ju inte det.
Avskaffad värnskatt. Det var inte riktigt det de drömde om på nätterna.
Nej.
Nej, nej. Men du, vad säger fåglarna då? Du har lite fågelkvitter om läget på Sveavägen 68 som vanligt.
Ja, alltså de är inte oberörda av detta. Framför allt det här med Vänsterpartiets, hur de tar sig ton och att Sjöstedt har varit. Vi ska prata mer om att Sjöstedt avgår. Men när jag pratade med fåglarna så hade han inte då talat om att han skulle avgå vid kongressen. Och det handlar om nu, det här nya misstroendet, det är ju liksom, det är ju rakt in i hjärtat på sossarna, nämligen att vänstern och Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kräver mer pengar till välfärden. Sossarna, regeringen är för snåla, de ger för lite till kommunerna. Och vi vet ju alla att kommunerna går på knäna, att de skär ner på äldreomsorg, på skolor och på allt det som folk uppfattar att de betalar skatt för. Så vad ska de nu göra? Jo, de kommer att göra så här. De kommer att skjuta till 10 miljarder, så här, just det som Vänsterpartiet kräver, extra till välfärden. De ska ju lägga fram vår budgeten nu, så då kommer de att säga, ja, nu har vi hittat 10 miljarder extra. Och då hoppas de att vänstern lugnar ner sig med det.
Vart då, bakom någon gammal dammig kartong eller?
Ja, det finns massor med pengar och ta från biståndet exempelvis, men det kommer de ju inte att göra, och det vill ju inte Vänsterpartiet vill ju inte alls, men Moderaterna har ju faktiskt föreslagit det. Och sen när det gäller det andra, det här med marknadshyror och LAS, alltså lagen om anställningsskydd, så kommer de att göra precis som Arbetsförmedlingen, försöka skjuta fram det så långt det bara går, skjuta det framför sig. Och de har ju inte så mycket opposition nu eftersom Annie Lööf är hemma med barn.
Jag bara tänker så här när jag hör detta, att är inte detta ett klockrent exempel på att sälja sin själ till djävulen? Så vet jag inte vad som är det. Alltså saker som är, jag kan ju tänka mig att egentligen så borde ju Liberalernas och Centerns väljare vara mer nöjda eftersom de har fått igenom en massa saker. Samtidigt så är det många av dem som är väldigt, precis som du säger, missnöjda just för att de svek alliansen. De hade ju många av deras väljare vill ju heller inte för djur och jävlar ha en sosseregering. Men de som har sålt ut sig och det värsta och det grösta, det är ju sossarna. För det är precis som du sa, de här frågorna, värnskatt, arbetsrätt, marknadshyror och allt annat, det är ju extremt viktiga frågor för sossarna. Mm. Profilfrågor rent av, alltså som liksom de tycker är, det här är, vi är ett bålverk mot liksom borgerlighetens önskan att trampa på arbetare. Hur ska de kunna kalla sig arbetarparti?
Nej, men det är ju helt bizarrt, och det fattar ju folk nu äntligen. Till och med de mest inbitna sossarna ser ju att man kan ju inte först säga i en valrörelse, för röstar inte borgerligt, de kommer att förändra arbetsrätten och kommer inför marknadshyren, det blir katastrof. Och sen, fast nu ska vi göra det, fast det blir fint när vi gör det.
Ja, yeah, it's okay when we do it, som Hanif Bali alltid säger. Men du, vad är grejen med Vänsterpartiet då? Vad händer där? Varför går Sjöstedt och vem ska ersätta honom?
Ja, det är frågan det. Han gick ut på sin Facebook häromdagen, igår, fast det blir i förrgår när ni hör, och berättade att han ska avgå till kongressen i vår. Och det officiella skälet är ju att hans hustru har blivit ambassadör i Vietnam, i Hanoi. Så att hon bor där med deras båda barn. Och det kan man ju förstå att det är trist för honom. Att
men hon har så gjort ett tag. Det var nog något år sedan, va? Sen hon flyttade
dit. Ja, ett halvår kanske. Ja. Mm. Ja, någonstans mellan ett halvår.
Nu har han kommit på att han saknar henne i alla fall. Och sina barn. Ja.
Ja, det är väl alltid, man får ju göra en avvägning där liksom. Och det är klart att han har ju trott på att han skulle kunna göra stora förändringar. Och det är ju lite intressant. Nu vet vi att han ska avgå. Då kan han ju vara ännu tuffare. Eller så kan han bli försiktig, för han tänker att jag kan inte göra det här nu, utan det ska min efterträdare göra. Det är väl svårt att säga hur det kommer att bli.
Och vi såg ju idag, det vill säga Ali Esbati har sagt att han vill inte. Han tycker det är dags för en kvinna. Och vad har vi då för kvinnor i Vänsterpartiet? Jo, Ingrid, vi har Rossana Dinamarca, som är så fantastisk människa. Eller vänta, vi har Nooshi Dadgostar, som också är jättebra. Eller Ulla Andersson, som typ har sagt att hon vill skjuta alla som bor i Danderyd. Kanonalternativ.
Ja. Då ska jag tala om för dig att det är en kandidat som sossarna hoppas på är Ulla Andersson. För hon är en pålitlig person, en sån som kommer att fortsätta att rösta fram socialdemokratiska statsministrar och sitta lugnt i båten. Hon kommer nog vara snällare än Sjöstedt. Så det är vad sossarna vill. Men det tror jag inte att det blir. Jag tror att det blir någon av de här kvinnorna med utländskt påbrå, därför att då har du, det är ju det vi har snackat om när det gäller sossarna också, att nu det måste bli en kvinna och helst en med invandrarbakgrund.
Ticking the boxes. Nu är problemet är att både Dagosta och Dinamarca är helgalna ju, men det kanske är ett rekvisit om man ska bli partiledare i V, jag vet inte.
Ja, Sjöstedt är ju inte galen, det tycker inte jag. Han har fått mycket beröm också av de andra, och han är trevlig och han är påläst och han är vass i debatten och sådär. Men de här två, framförallt, jag menar, den här Dadgostar vet vi ju inte så himla mycket om. Men Rossana Dinamarca är ju spritt språngande galen. Det var ju hon som gick omkring med den här t-shirten SD är lika med rasister när de hade kommit in. Och hon blev ju sur för att inte, för hon ville väl bli partiledare. Hon ville väl skuffa undan Jonas Sjöstedt, och när hon inte fick med sig några på det, så avgick ju hon ur partistyrelsen och lämnade riksdagen 2018. Men det är ju ingenting som hindrar att hon kommer tillbaka om hon... Men då hamnar ju de i en sån situation igen att de har en partiledare, inte de igen, men i en sån situation som andra är i, till exempel Folkpartiet, Liberalerna, att inte ha partiledaren i riksdagen. Vilket är ett väldigt minus.
Ja, det verkar som vad jag har kunnat läsa mig till att hon är favorittippa, Dinamarca. För mig är det fullständigt, typ, vad ska vi säga, 2/3 av jordens befolkning hade kanske varit bättre lämpade, alltså, om det är rätt.
Ja, men alltså, hon är ju lite sådär gammaldags hårdför kommunist. Det är väl många i det partiet som längtar tillbaka till den tiden.
Men hon är en narcissist också. Kom ihåg, samma veva som hon blev petad då för Sjöstedt kampanjade hon ju, får man väl säga, genom att posera på stranden i bikini.
Ja,
jo,
nu när du säger det.
Skämskudde. Det finns ett annat alternativ som folk på Twitter är väldigt förtjusta i. Vet du vem det är? Mm.
Nej.
Det är Linda Snäcker.
Men du menar att det är de på vår sida som är förtjusta att tänka att hon skulle verkligen bli ett sänke för Vänsterpartiet.
Hon är, för er som inte vet och som inte vet vem hon är, som inte har sett henne då, hennes galna inlägg i riksdagen och på Twitter och sådär, hon är inte den vassaste kniven i lådan, om man säger så. Och hon gör ofta, hon skrev någon grej nu om han, den här mannen som har kört ihjäl en oskyldig person i Stockholm.
Mm.
Arab var han väl.
Som redan har begått 200 brott.
Ja, och som till och med Uppdrag granskning har gjort ett särskilt program om, just för att det är så knäppt att han bara fortsätter göra brott. Och om välfärdssystemet hade fungerat så hade vi fångat upp honom tidigare, skrev hon på Twitter om honom.
Han har varit i socialtjänstens nät sen han var typ 12 år. Han har fått, alltså jag såg det programmet Uppdrag granskning. Han har fått alla möjligheter och de har ju satt honom i fosterföring. Han fick bo hemma hos sin bästa kompis. Bästa kompisens pappa var kriminell, så då började han jobba ihop med honom. Mm. Och du vet, och han har fått egen bostad. De har gjort allt för honom.
Men det är samhällets
fel. Snäcker är alltså...
Hon skriver så här, jag hittade tweeten här nu, förlåt att jag avbryter mig. Misstänkt för över 200 brott, känd av polisen sedan 10-årsåldern. Ett starkt välfärdssamhälle hade stoppat hans kriminalitet. Nu fick den dödligt utgång. Fy fan, rent ut sagt. Ja, fy fan för dig, din jävla dåre, säger jag.
Ja, men det värsta är att hon är alltså Vänsterpartiets kriminalpolitiska talesperson. Det här är alltså vänsterpartistisk kriminalpolitik. De vill tillbaka till 60-70-talen. Släpp fångarna loss, du vår!
Mer syntyck, mer dalt, mer kaffebullar. Okej. Nej, vi får gå vidare. Man blir bara irriterad. Vi ska ju hinna med typ ett par grejer till, va? Är det ju tänkt?
Ja, det är det.
Vi konstaterar att Ebba Busch Thor blir Ebba Busch.
Ja, det kom ju ut för någon månad sedan, två, något sånt där. Eller början på december var det väl. Att Ebba Busch Thor och hennes man Niklas, fotbollsspelaren, skulle skiljas. Det tyckte vi var väldigt, väldigt tråkigt. Ja. Det är tråkigt med alla som skiljer sig, framförallt när de har små barn. Och extra tråkigt att Kristdemokraternas partiledare gör det. Som är det enda partiet som står upp för kärnfamiljen. Och då är det ju inte bra för dem att Ebba skiljer sig. Och idag kom nyheten att nu har hon tagit bort Thor från sitt efternamn, så från och med nu heter hon bara Ebba Busch. Och hennes man, de hade alltså gjort så att de hade båda tagit varandras namn, så han har tagit bort Busch och heter nu bara Niklas Thor.
Okay.
Men en fågel har viskat i mitt öra att det är redan bra igen. De har flyttat ihop igen.
Va? Har fåglarna koll på såna här?
Ja, det här är, du vet inte vad detta är för en fågel, men jag har många fåglar.
Ja, det vet jag.
Och det kan då vara så här att de har skickat in, i samband med att de skickade in skilsmässan, så skickade de också in om namnändring, och att det har blivit offentligt nu. Och jag såg att ingen av dem ville kommentera till Aftonbladet.
Nej.
Och vad ska de säga? Nej, vi ska försöka lappa ihop det så vi får det ihop igen. Fast det vill vi inte att ni skriver om. Förstår du? Då är det bättre att säga inga kommentarer. Jag kan ju inte garantera att det är så här. Jag hoppas att det är det. Och jag var i kontakt med fågeln igen för en stund sedan och sa, kan jag nämna detta på den? Hur pass säker är du, kära fågel, på dessa uppgifter? Rätt säker.
Okej, det hade varit fantastiskt roligt både för Ebba och Niklas och deras barn naturligtvis. Vi har ju konstaterat att hon har ju verkligen hållit en stiff upper lip under hela den här perioden. Det har ju inte varit någon tillstymmelse till att sitta och böla i soffor och sånt liksom. Jag är så trött och det är så synd om mig. Men ja, det hade varit hemskt roligt om det var sant, tycker jag. Jag önskar både Ebba och Niklas allt gott.
Ja.
Du, nu är det så här att Project Veritas har kommit med ett sensationellt avslöjande igen denna veckan. Vill du berätta lite grann vad det handlar om?
Ja, det finns ju, demokraterna har fortfarande inte bestämt sig för vilken kandidat de ska ställa upp mot Donald Trump. Vem som ska bli förnedrad i en, liksom, och bli storslagen av Donald Trump. Men de hetaste kandidaterna är ju då Bernie Sanders, den gamla kommunisten. Det är Elizabeth Warren, hon som påstår att hon var Native American, hade indianblod i sig och visade sig ha typ en promille indianblod.
Som Trump kallar för Pocahontas, smart.
Ja, det är det faktiskt. Ja, och sen är det Joe Biden som var Barack Obamas vicepresident. Och det här är rätt ålderstigna människor allihop. Och Bernie Sanders var ju den som, han var ju väldigt nära att vinna mot Hillary Clinton. Det stod ju mellan de två. Nej, just det, han ställde ju upp som oberoende kandidat. Mm. Först försökte han ju bli demokraternas, men sen så, och han fick då skulden för att Hillary förlorade, därför att han ställde ju upp som oberoende kandidat och tog en del röster. Ja. Mm. Och nu ska han göra om det, 78 år eller vad han är. Nu ska han försöka en gång till. Nu ska vi äntligen ha kommunism i USA. Fast, nej, det säger han ju inte. Nej, han låtsas ju att han är socialdemokrat.
Demokratsocialister, eller vad kallar de sig?
Ja,
Democrat socialists tror jag de kallar sig. Men ja, det är samma sak. De är sossar, alltså, vill de ha det till.
Ja.
Och Flam och Henrik Jönsson var ju hos Dave Rubin faktiskt häromdagen och diskuterade detta. Jag har inte hunnit titta på programmet, men Dave var väl nyfiken på just det här. Jag såg ett kort klipp med Henrik där han förklarade varför den här liksom myten om sossarnas framgångar i Sverige är just en myt. Mm. I mångt och mycket. Att sossarna har tagit åt sig mycket av efterkrigsframgångarna i Sverige. Fastän de kanske, eller eventuellt, eller troligtvis hade kommit ändå. Med eller utan sossar. Mm. Jag vet inte. Men för amerikaner är ju verkligen, som man brukar säga på engelska, som babes in the woods. Vad det gäller de här socialistiska tankarna. De kan ingenting om det, de vet ingenting om det, de... och det är väldigt intressant att säga att AFA, eller Antifa som de kallar det i USA, har fått en sån ett enormt uppsving nu i USA när de typ nästan inte finns längre i Europa. Ja, inte finns, jag ska inte säga, men...
Men då är det ju väldigt intressant med den här intervjun som finns på nätet, den gamla intervjun med den gamla KGB-agenten vars namn jag nu har glömt, men den är säkert 20 år gammal, 20 eller 25 år gammal den här intervjun. Han hoppade av till USA och gav en intervju där han förklarade hur Sovjetunionen arbetade. De är lite som islam där, det behöver inte hända på en eftermiddag utan det får lov att ta någon generation eller två, och hur de liksom arbetade med propaganda för i ungdomarna och så. Och detta är nu vad vi ser i USA, skulle jag vilja säga. Nu har den här hjärntvätten, propagandan, pågått så länge att det finns ett antal, ett icke obetydligt antal amerikaner som tror att, ja, men det där med socialism verkar ju trevligt ju.
Ja, det är liksom deras motsvarighet till föräldrauppror då, va? Eller att göra liksom uppror mot, jag antar som de ser det, ärkekapitaliststaten USA. Hur gör man uppror där? Jo, man blir jättelångt vänster. Han heter Yuri Besmenov, den här KGB-agenten. Kolla gärna in honom på YouTube.
Jag lägger länken till dig, för att den är väldigt intressant, den intervjun. Det är så mycket, det är liksom, poletterna bara rasslar ner i huvudet. Men Project Veritas, vad är det de har gjort nu? Jo, de har alltså nästlat sig in i Bernie Sanders kampanjstab och filmat som de brukar göra med dold kamera. Och det är bland annat en kille då som är helt... Ja, alltså jag vet inte om jag någonsin har sett en sån obehaglig människa. Och han är ju... absolut yttersta vänsterkanten. Han är revolutionär. Han vill skicka folk till Gulag. Och för övrigt har ju CIA bara hittat på det där med Gulag. Det var ju bara uppfostringsanstalter. Mm. Det var inte så farligt där. Nej, de blev inte torterade och du vet, ihjälskjutna till höger och till vänster. Nej, de fick bara lära om. Omskolningsläger.
Det var värre, det är värre i amerikanska fängelser idag, påstår han. Och det är ju också intressant, och han är helt liksom så historielös, framgår ju av de här klippen, reportaget. Han blandar ihop olika historiska fakta och sånt lite som han känner för i sitt huvud för att det ska passa honom. Och bland annat så är det intressant att han har lyckats inbilla sig själv att det är CIA som har hittat på det här med gulager. När det i själva verket är då, som det påtalas i reportaget, det är ju sovjetiska dissidenter i första hand som har berättat inifrån hur det var att sitta i gulag.
Som, inte minst Alexander Solzhenitsyn.
Som ju nämns då i reportaget, som till och med vann Nobels fredspris och så vidare då. Så CIA har ju ingenting med det att göra överhuvudtaget. Men han tycker då att nej, men det var inte så farligt. Och, det är, och alternativet är ju att ställa upp dem mot en vägg och skjuta dem. Så det är väl bättre att skicka dem till gulag. Det är väl en snäll lösning.
Ja. Ja. Och han säger ju dessutom så här att ja, alltså Bernie, han pratar ju inte så mycket om revolution och sådär, men det är klart att han också menar det och han tycker det. Nu, jag har inte sett att det här har blivit nyheter i mainstream-medierna.
Nej.
För de är ju som mot Trump, så att de kan ju inte berätta någonting ofördelaktigt om Bernie Sanders. Men jag hoppas då verkligen att detta, att hans kampanjmedarbetares åsikter, för det är ändå han som väljer vilka som ska jobba i hans stab, och att det smittar av sig på honom, så att amerikanerna förstår att he's a freaking communist.
Ja, och det framgår också av reportaget att han är inte den enda. Han säger ju, och de har själva, deras egna undersökningar visar att det finns ett flertal sådana kommunistiska infiltratörer, om man nu ska kalla dem det. Det har ju hänt sossarna i Sverige också, att de har försökt infiltreras av kommunister vid ett flertal tillfällen. Det är kommunisternas specialgren, det här med entrism. Så att det är ju absolut inte på något sätt unikt, men det är jäkligt läskigt. Och det läskiga är att det framgår väl att han säger flera gånger att ja, men man måste ta till våld. Fascister förstår bara våld. Så det är det vi får använda oss av.
Ja, och de vill ju själva ha våld. Så är det enda språk de förstår. Man måste slå ihjäl dem. Ja. Han pratar ju också, han nämner ju också möjligheten av att mörda Donald Trump.
Ja, och det står i slutet av reportaget, så jag vet inte, de kanske tänker lägga ut fler klipp, men de två klippen som ligger ute nu i slutet där, så står det att de har varit i kontakt med flera vänner till honom som är oroliga för att han har blivit liksom sämre sen de spelade in de här klippen, och blivit mer galen, och de är på riktigt oroliga för att han kommer att försöka mörda Donald Trump. Ja, det känns ju väldigt, väldigt betryggande. Men grejen är så här, jag tänker så här, Ingrid, att just den här jöken har väl Secret Service koll på, får vi förmoda.
Men hur många, ja, nu har de väl det i alla fall.
Men hur många fler som han finns det? Det som de inte känner till. Ja, vi får hoppas att Trump överlever till valet åtminstone. Ja.
Det får vi verkligen. Då ska vi korka upp champagnen, Maria.
Det ska vi göra, Ingrid. Jag vet inte om ni tänker korka upp champagnen ikväll, fredag kväll, eller hur ni gör. Men Ingrid och jag ber att få tacka för oss för den här veckan i alla fall.
Ja, det gör vi. Och så ses vi ju på måndag igen. Ses och hörs.
Det gör vi. Ha det gott, ha en underbar, trevlig helg allihopa.
Puss och kram.
Hej då.